Anna, onna, anna, anna, onna, anna, anna, onna, anna, baram, barara.
Hej Anna!
Jag försökte säga hej Anna och du bara, jag har inte tryckt på play.
Men du, nu är vi här, vi är hemma hos dig idag.
Jag var roligt välkommen hem till mitt kök där det knakar och låter och så. Men det gör ingenting.
Nej, och jag tror inte att det kommer låta så himla mycket. Det är en som sämt alla kisspaus som kan bli.
Det
kan bli en liten paus.
Jag ser fram emot jättemycket mot det här. Vi ska prata liksom läslistor och ha en sån här booktag som är som jag har sett liksom. Det finns flera olika booktags, så vi kanske gör fler sådana här avsnitt, för att det är ganska kul.
Vi har ju insett lite att när vi har börjat med många teman att vi inte riktigt hinner prata om våra läslistor.
Exakt.
Eller att avsnitten när vi pratar om våra läslistor och temat blir enormt långa.
Ja,
och vi har fått lite feedback om det faktiskt.
Ja, och det är
Vi tar till oss, det här avsnittet kommer förmodligen också bli väldigt långt ändå. Men vi har i alla fall inte ett tema också.
Nej, precis. Ja. Vi har liksom buktägen liksom. Och så kör vi på något vis.
Och nu har vi ju precis, just nu när vi spelar in det här så har vi släppt det första av tre stycken fantasy-avsnitt.
Ja,
och framförallt jag tror jag har ägnat enorma mängder av tid till att hitta avatarer till oss.
Ja.
Som vi vid det här laget redan har sett och förhoppningsvis upplagda.
Ja, precis.
Men det har varit väldigt, väldigt roligt.
Ja, det är också väldigt roligt när du skickar mig eller så här ljudfiler, du bara asgarvar när du beskriver.
Men jag rekommenderar om man har mycket humor och självdistans och är ganska chill med sitt eget utseende, att man laddar ner en sån här AI-app. Och man kan bli lite hur som helst, man kan byta kön, man kan byta etnicitet, man kan få doxet utseende med rynkor eller utan rynkor. Det är väldigt roligt. Och så kan man då få så här blåa, långa sådana fantasy-öron.
Så det är att, väl det annars som är konstanten.
Det är det som är konstanten. Hur mår du Anna i övrigt?
Ja, men jag mår bra. Jag kämpar på med min liksom sjukskrivning, men jag är ganska mycket tillbaka till jobbet och har upplevt väldigt härligt att jag har börjat få liksom idéer igen. Både på jobbet och privat, att liksom jag känner att det finns energi för det.
Just
någonting
det.
Utanför det som bara är
vardag.
Och det tycker jag är så otroligt skönt. Det känner jag är nästan som en brytpunkt faktiskt.
Vad härligt.
Så det känns bra. Hur mår du?
Jag mår också bra.
har du idéer?
Jag har också många idéer. Jag tänkte säga att jag känner igen det, sen lät det så fel, för du är ju faktiskt liksom, varit med om en traumatisk händelse och har varit sjukskriven. Men jag ville dra en lite konstig då, liknelse till att jag har ju pluggat så mycket att mitt huvud har varit lite stelt på grund av att det har varit fullt liksom. Att jag förstår det här med att liksom plötsligt ha utrymme för annat.
Ja, precis.
Men det är såklart en skillnad mellan att plugga och att vara sjukskriven.
Nej, men vet du vad, jag tror faktiskt att det här, jag tror faktiskt att det är liknande. Jag tror att
hjärnan är trött, man, kanske.
Precis, hjärnan har varit väldigt, väldigt upptagen.
Exakt.
På ett sätt. Eller vad det kan vara för någonting. Att man liksom,
min hjärna har ju varit fri liksom.
Nej, precis. Och nu när den liksom har möjlighet att liksom vidga sina vyer, eller vad man ska säga. Det är också abstrakt att prata, det är abstrakt att prata abstrakt om sin hjärna.
Ja, verkligen, det är också väldigt roligt.
Det är väldigt roligt.
Det är ju vi som är hjärnan.
Ja, precis.
Men man tänker sig ändå att man har kroppen och hjärnan på två olika ställen.
Ja, vet du till exempel att, jag har lärt mig så mycket, men till exempel så har jag en sak som jag tycker är så himla intressant. Jag har ju lärt mig mycket, mycket mer om hjärnan och kroppen och så här. Men en sak är intressant, att hjärnan har ett annat blodtryck än resten av kroppen.
Jaha.
De är alltså separerade. Så blodtrycket i hjärnan går på ett system. Och blodtrycket i kroppen går på ett annat system.
Gud,
så när man mäter blodtrycket,
ja,
då är det i princip, då är det bara kroppens blodtryck man mäter och inte hjärnans. Medan blodtrycket går alltid upp i kroppen när man har fått en tia eller en stroke eller en, alltså små blödningar eller vad det nu kan vara för någonting som är trauma i hjärnan. Då går alltid blodtrycket upp i hela kroppen. Därför att då behöver hjärnan ha högre blodtryck Och då påverkar det då kroppen. Så det, eftersom kroppens blodtryck påverkar inte hjärnan, men hjärnans blodtryck påverkar kroppen. Okay. Sådana här saker, jag har aldrig hört.
Nej, det här förstår jag. Jag, hör
jag visste inte om det.
Mycket spännande.
Jätteintressant. Ah, ja, och så det finns många sådana här saker. Ja. Små ting som man lär sig.
Mycket intressant.
Ja, men det är kul verkligen.
Gutenberg Girls. Badum, badada.
Jag tänkte att du ska ju prata lite om, du ska börja prata lite om böcker.
Jag ska börja prata om min läslista, och eftersom min hjärna nu är så vidgad så har jag en för en gångs skull en läslista.
Yay,
kul. Det känns bara det känns väldigt roligt.
Det är faktiskt jätteroligt.
Först vill jag berätta om att jag fick en massa presentböcker av dig. Eller var de lån? Jag vet inte.
Vissa var väl lån?
Vi vet inte riktigt. Vi får se det när vi kommer hem till mig. Om du vill ha tillbaka dem eller inte. Ja. Jag tänker att de här ryska böckerna, de har presenter.
Det var ju
ett ja, precis. Ja.
Det enda som jag tror att du
men gift är en låna. Ja. Ja. En lånad bok. Ja. Ja, precis. Och det vet jag om. För den var i en separat hög.
Ja.
Ja. Så den tänkte jag faktiskt, alltså det är ju då en fantasybok.
Mm.
The Gift, och nu har jag glömt vad hon heter som har skrivit den.
Oj.
Det känns ju hemskt. Du kanske kan googla det lite
snabbt. Jag googlar lite medan snabbt jag pratar om det.
Men jag har tänkt att nu har jag en ganska lång läslista. Jag läser Sagan om ringen, jag läser fortfarande Lydia Sandgrens samlade verk. Den är en väldigt lång bok på 700 sidor. Jag läser lite Selma Lagerlöf, jag läser lite gamla ryska klassiker. Alltså jag har en lång trave med böcker. Men ofta sen när jag har kommit hem efter jobbet så har jag faktiskt valt den här The Gift. Och jag har tänkt på det att man kan ju faktiskt läsa för att det är lätt och roligt. Alltså man måste inte läsa för sin bildningsskull eller för att djupdyka i någons psyke eller så, som jag tycker är intressant. Men man kan ju faktiskt bara läsa. Och jag tänkte på det så här, på de 20 första sidorna, då hade man liksom blivit introducerad till karaktären, den här världen som hon befinner sig i.
Mm.
Det hade hänt något farligt och hon hade redan flytt typ.
Mm.
Alltså det här, under de första 20 sidorna i Dostojevskij så har man bara typ så här, fått en beskrivning av en tågresa.
Ja. Välkommen to the dark side.
Så det kanske kände jag var... Jag blev förvånad över att jag liksom sträckte mig efter... Jag har liksom de här böckerna i sängen. Vi har pratat om att du har ju en bokhylla med ett system i.
Ja.
Det är mycket spännande att jag har ett system i vissa fall som jag har varit noga med, och ibland är jag helt vild bara.
Ja.
Så jag sover liksom omringad av olika böcker.
Men det är lite poetiskt nästan.
Det är lite spännande.
Ja. Det är en del av ditt liv just nu. Men vi pratar ju
och då sträcker jag mig efter liksom den här fantasyboken bland alla andra.
Gud vad härligt.
Ja, så jag tycker du ska bli glad. När du
jätteglad blir jag. Det är i alla fall Alison Krogon som har gjort den.
Bra.
Alison Krogon heter han. Eller hon. Hon är från Australien ju. Och ganska intressant liksom, hur hon är.
Och jag tror att i början av den här boken, det som gjorde att jag blev så väldigt positivt inställd, var att hon har en lång lista med fonetik. Hon har alltså en uttal för lekmän, eller vad man ska säga. Jag har ju pluggat fonetik och fonologi ganska mycket.
Just det.
Och kan fonetisk skrift och sådär. Det kan väl alla som har pluggat språk i och för sig. Men jag tycker också att det är superintressant. Men hon har då försökt förklara vissa saker, hur det uttalas med liksom bokstäver.
Mm.
Och det var så roligt, för då säger hon till exempel att så här, det här ljudet är inte S som i nose, utan S som i noise. Typ. Och då måste man ju kunna engelska jättebra för att förstå den skillnaden till exempel. Så det har ju hon inte riktigt förstått.
Nej.
Att så här, utanför, om man inte har engelska som modersmål, så vet man inte att noise uttalas med ett surrande S.
Nej, men så tycker jag också så en det är väl så också att hon är, jag tror i alla fall att det är så att hon är, att hon håller på mycket med musik. Att det är därför också, det finns ett väldigt tydligt musikaliskt inslag i de här böckerna.
Verkligen, det handlar jättemycket om det.
Ja. Så jag tänker att det är också det som är en intressant grej. Men
jag tänker att det påverkar, att det är viktigt för henne att det uttalas
rätt. Jag tror att det är
liksom musiken i
exakt.
Ord. För det är de här gamla konstiga fantasyorden då såklart.
Ja.
Som man ska uttala. Och det var typ kanske 4 sidor bara det.
Men det är roligt att du
för och det gjorde som mig gillar. Jätteglad.
Ja, men det är sånt som du gillar. Men också intressant tycker jag, att apropå det här med att man måste kunna engelska, för att hon är, om hon är från Australien, då uttalar hon ju också vissa ord annorlunda.
Precis.
Än vad andra
engelsktalande personer gör. Så det var en väldigt, hon tänkte sig nog en mottagargrupp australiensare bara kanske. Eller eventuellt britt. Jag tänker att det är nog ganska likt ändå. Men ja, det är mycket spännande att bara läsa om fonologi på det oakademiska sättet.
Just det.
Och att det blir ganska svårt då.
Ja.
För det finns ju liksom exakta fonetiska tecken för alla ljud i alla språk.
Precis.
Så att man ska kunna uttala precis så som
och det är tänkt. Och de använder hon inte.
Nej.
För att hon tror inte hon att tänker det menar man kan det.
Nej, så måste hon
och jag tänker ju, alla måste ju veta det. Men du har ju rätt i det, det är ju sånt som jag har lärt mig på universitetet.
Jag tänker, nej, sånt vet inte folk.
Nej, man lärde sig det. Man fick lära sig det.
Ja.
Vi skulle ju också... jag tycker att ibland så är det också väldigt viktigt, till exempel när man pratar fornordiska och sånt där, så har det ju varit väldigt tydligt att man behöver ha vissa typer av såna här ljud
liksom. Ja, men de hade ju i fornordiska fanns ju både s och v.
Ja, precis. Och det är sådana som vi sånt. Inte längre har i svenska.
Exakt, och sånt är ju, kan ju vara viktigt för olika människor att komma ihåg. Men ja, jag fick av din lista då, så har jag läst den här, och sen har jag läst lite Per Lagerkvists dikter, det var väldigt trevligt. Och sen har jag liksom tittat lite i de här trädgårdsböckerna också, men det tänker jag att vi tar och pratar om närmare när det är vår, för det är det inte i alla fall nu när vi spelar in det här.
Ja, men jag, min förhoppning är i alla fall att du ska hitta någon perenn där som är uppenbart inte gillas av de här
hjortarna. Precis.
Som förstör och äter.
Ja, precis. Ja, det var det om min lista om dina present- och låneböcker till
mig. Ja, och jag tänkte då berätta lite om den här boken som heter, jag visar den för alla.
Ja.
Den heter Lev kreativt. Mm. Hur du utvecklar ditt skapande jag i 12 steg av Julia Cameron.
Okej.
Okay. Och den här är såld i över 4 miljoner exemplar, står det på baksidan. Den här är, om man pratar om kreativitet och är intresserad av liksom, jag följer ett antal youtubers som pratar en del om självhjälpsböcker. Och det här är alltså som är så här klassiker inom det.
Oj, hur många flärpar du har.
Ja, jag har faktiskt, jag kan prata lite om det. Men, ja. Men då är det så att Lev kreativt i alla fall, den heter The Artist's Way på engelska. Mm. Och det finns till exempel ett citat av Elizabeth Gilbert, hon som har skrivit Eat, Pray, Love. Hon säger, utan lev kreativt hade aldrig blivit någon Eat, Pray, Love. Och på baksidan så står det en bok om ett känsligt och komplext ämne och mycket användbar för den som vill få kontakt med sin kreativitet av Martin Scorsese.
Alltså, ja.
Så det är många, men det är väldigt speciellt. Och jag skulle kunna prata ganska länge om den här, men jag ska nämna några saker. Det ena är att det finns två saker man ska göra enligt den här boken för att utveckla och liksom börja fundera på varför man ofta förstör sin egen kreativitet eller slutar vara kreativ som vuxen till exempel. Och en av de sakerna är att man ska göra morning pages, alltså morgonsidor. Och då ska man skriva 3 sidor när man vaknar på morgonen. Man ska skriva det flödesskriva. Alltså det kan vara vad som helst man skriver. Det är inte som att man måste hålla på och skriva dagbok. Det här ska jag göra idag eller liksom så. Utan mycket, mycket mer flödesmässigt.
Och, okay. 3 sidor direkt när man
3
vaknar.
3 sidor direkt när man vaknar. I 12 veckor, Anna. Varje dag.
Gör du det här?
Jag gör det här, och den enda dagen som jag inte har gjort det här är idag.
För att jag
du skulle komma och jag blir stressad. Så här. Och under tiden som jag gör det så mediterar Mats. Så för det här är vad jag upplevt i en slags meditation.
Men är du då en morgonpigg person?
Nej, jag är ju väldigt morgontrött. Så jag behöver liksom vakna till lite grann innan
jag... Ja, för jag känner att det här för mig är orimligt.
Ja, nej. Men jag går upp... Alltså jag tänker att du skulle kunna göra det också, men att man måste modifiera det så att det passar en.
Mm.
Men 3 handskrivna sidor. Och sen så ska man göra en grej till. Och det är att man ska gå på en konstnärsträff för sig själv. Varje vecka.
Okay.
Och det kanske tar liksom en timme eller två timmar eller så. Men man ska göra någonting. Och första veckan är definierad. Så till exempel första veckan då så ska man gå till en leksaksaffär och köpa små saker som man kan uppmuntra sig själv med. Typ guldstjärnor och sånt.
Okay.
Eller lustiga saker som gör en glad och så. Och så ska man göra det. Och det är alltså första gången bara som hon föreslår hur man ska göra. Och det ska kosta kanske 100 kronor eller... $5 eller något. Ja, men du vet. Så alltså lite kort, inte så mycket pengar.
Mm.
Och jag kände inte för att gå till någon leksaksaffär och så jag gick till TGR istället, till Tiger. Och ja. Köpte en härlig, någon härlig, jag köpte guldstjärnor och så köpte jag fina post-it-lappar som jag blev glad av. Och så har jag dem. Och det var det ena jag skulle berätta om. Det är jättespännande hittills.
Ja.
Jag kommer gärna tillbaka till den om det är så att det hjälper.
Ja, för du har ju faktiskt börjat göra vissa
saker. Ja,
det är ju
det har jag
spännande
verkligen
att höra hur det går.
Liksom. En av de sakerna som jag tänkte skulle nämna, den andra saken som jag tänkte nämna om den här, det är det här som du sa, varför har du flärpar?
Nej, jag sa bara, var många flärpar.
Det var många flärpar, ja, just det.
Det var inget ifrågasättande av ett flärpsystem.
Men är du lite nyfiken?
Ja, det var väldigt många. Det var det som jag tyckte var mest intressant.
Det är faktiskt de olika kapitlen.
Aha,
och det har jag tagit av. Det kommer från en tjej som jag har börjat, som precis har börjat YouTubea om sitt läsande.
Mm.
Och hon håller på att läsa en bok om Napoleon.
Aha.
Den är så här super, super gigantisk och maffig och handlar om massa slag och sådär. Och hon är jätteintresserad av ämnet, av Frankrike vid den här tiden, historia. Men hon är också väldigt intresserad av vilka kvinnor som beskrivs och hur de beskrivs. Så hon gör särskilda porträtt av dem. Och hennes Napoleon-bok började hon med att göra... För hon pratade om att när boken inte är en vanlig roman och du ska läsa från pärm till pärm och så här, utan du behöver lite mer, då kan det hjälpa att göra förberedda flärparna redan innan. Så hon har flärpar för varje kapitel och varje avsnitt. Och jag blev lite inspirerad så tänkte jag så här, det kanske är så att det är så. Så jag började att göra det med den här. Det är lite av ett experiment. Just för att vara lite mer kreativ i, och göra något nytt.
Ja.
Så det är liksom, jag följer egentligen bokens upplevelse av att du ska försöka vara mer kreativ, förändra lite och så. Lev kreativt, rekommenderas faktiskt, jag tycker det är jättespännande.
Hur hittade du boken? Sorry, det kanske?
Jag letade efter en på nätet först och insåg att den då fanns på svenska.
Men hur visste du om den här boken?
YouTube.
Ja, YouTube. Ja.
Men jag har hört om dem i flera tillfällen.
Okej, spännande.
Jätteskoj. Men du har ju gjort väldigt många roliga saker, vet jag. För jag har ju sett, få se lite sådär.
Jag har ju lagt upp lite saker på vår Gutenberg Girls Instagram.
Det är jätteroligt.
Jag har börjat skoja med min vän att vi har varit på liksom två stycken såna här författarbesök med andra medelålders och äldre personer, och att vi har varje gång köpt böcker och så har vi börjat skoja om så här, nu går vi på så många författarträffar att vi har bara signerade böcker i vår bokhylla. Det är ju en lång tid dit kanske, men
du har i alla fall tre som då.
Ja, men verkligen, jag har varit på Birchlau då, Lena Andersson kom till Gnesta bibliotek, och sen Erik Sandberg som är en gammal kollega till mig som har skrivit en bok som heter Väckelsens vår. Så i fredag så var jag och lyssnade på honom, köpte såklart hans bok. Jag har bara bläddrat i den hittills, men jag ska börja läsa den ordentligt. Men min pappa såg den nu och blev mycket engagerad.
Så jag ville väldigt gärna läsa.
Du kan få läsa den först, jag har ändå The Gift och alla ryska klassiker hemma. Så ta den så tar jag den så.
Ja, men det finns en bild på Instagram. Det
finns bild på den på Instagram. Handlar om Sveriges historia och kanske saker som inte alla vet om.
Ja.
Jag lärde mig i alla fall jättemycket av att lyssna på Erik berätta om den boken. Och sen då, jag är ju världens fan av Lena Andersson. Jag är inåa, som jag sa till min vän. Och så hittade vi inte på något bra svenskt ord. Hon sa vördnad. Jag känner vördnad för Lena Andersson. Det är inte riktigt samma sak. Jag tycker att hon är liksom så otroligt intelligent, otroligt rolig, och skarp och skriver så himla bra och intressant om människors psyke. Och hon var jättebra och rolig och skarp såklart när hon berättade om sitt läsande. Och det var två saker hon sa som jag tänkte väldigt mycket på att jag ville berätta för dig.
Men får jag fråga en sak innan?
Ja.
Var hon liksom, för det här är ju jag tycker så härligt att du berättar så glatt om henne.
Mm.
Men ibland så säger de ju så här, man ska inte träffa dem som man beundrar. Och det här är ju en person som du beundrar och ser upp till.
Verkligen.
Nej,
hon levererade exakt det som jag hade förväntat mig.
Ja, det var faktiskt min fråga.
Ja.
Hon
var otroligt rolig. Och hon är också... man förstår, till slut förstår man att hon vet om att hon är rolig. Att hon är väldigt, väldigt allvarlig. Men sen spricker, när hon inser hur otroligt rolig hon ändå var. Så kan hon spricka upp i liksom en sekund bara, i världens smile. Och då blir man ännu mer charmad. Så jag läslyssnade inför det här på hennes bok Egenmäktigt förfarande. Som jag faktiskt inte hade läst. Därför att den handlar om så här kvinnlig ångest och kärlek som jag ibland kan bli lite mätt på.
Vi är ju kvinnor.
Och vi är redan kvinnor. Det är mycket. Så att, men då lyssnade jag på den och tyckte om den väldigt mycket. Men den var också jobbig att lyssna på.
Mm.
Jag tycker annars väldigt mycket om hennes böcker som heter Sveason och dottern. Som handlar om det svenska folkhemmet. Och liksom två karaktärer. Man får se genom deras ögon hur svensk kultur formas under 1900-talet. Väldigt bra böcker. Men hon sa några saker. Ett sa hon då, apropå det här med egenmäktigt förfarande, så sa hon att jag skulle skriva en ny bok. Den heter Studier i mänskligt beteende, som är på min lista också. Men då berättade hon om den att jag måste skriva om lycklig kärlek någon gång. Liksom. Hon började berätta om två personer som liksom hade hittat varandra och det hade gått bra och de här känslorna var rätt. Inte som Esters i egenmäktigt förfarande som hela tiden tolkar den här mannen liksom fel och tror att han älskar henne fast han har en massa andra kvinnor och sådär. Att det skulle gå bra någon gång, men så sa hon så här: man kan inte skriva om lycklig kärlek om man inte skriver en schlager. Och då ville jag så gärna räcka upp handen så här: Lena Andersson, jag har hittat mörkret även i slagen. Jag har ett avsnitt om det i min podd. Men jag avstod.
Just det.
Men det var en rolig liksom.
Om jag ringer dig någon gång.
Just det, precis.
Alltså, så
hon
känna
hon har inte dykt ner i Carola. För Carola är ju typ Esther i den låten.
Ja, verkligen.
Men jag kanske kan skriva ett mejl och berätta det för Lena Andersson.
Mm.
Jag kände att det blev för privat att avbryta henne på detta sätt. Med en konstig anekdot.
Ja.
Men sen sa hon också en annan sak. Om apropå våra läslistor och syn på läsning och sådär. Mm. Att jag ofta ser läsning lite mer som ett jobb. Och hon berättade då, det var faktiskt min vän som ställde den frågan.
Mm.
Hon sa, du som har hållit på så mycket med idrott. Hon har både cyklat och åkt skidor och sådär.
Mm.
När hon var ung. Och då sa hon, vad har du tagit med dig av det? Och då var hon liksom sådär, men jag är van vid att jobba hårt, att det inte är speciellt roligt.
Mm.
Och att man tittar på den som är bäst när man ska göra någonting. Alltså ska man åka skidor bra, då tittar man på vem som gör det bäst. Det kanske var Gunde Svan då. Och så försöker man göra som han gör. Och sen är det inte så mycket mer med det. Och när man ska skriva en bok, då tittar man på vem som är bäst. Vem kan det vara? Det kanske är Dostojevskij till exempel.
Det
kanske är Selma Lagerlöf.
Det som man själv upplever ju, det är också fördel.
Ja, fast det finns ju en... Alltså hon tänkte ändå så här, Nobelpristagare, klassiker, de är bäst i våra kulturs ögon. Jag läser dem.
Mm.
Och liksom betade sig igenom dem. Mm. Och tänkte inte så mycket på om det var roligt eller inte.
Aha.
Och att jag kände mycket igen mig i den... Alltså jag har ju läst jättemånga skittråkiga böcker. För att jag känner att det... Jag kanske lär mig något av dem.
Mm.
Och för att så här, uppenbarligen så är det någon som tycker att det här är bra. Som har bestämt att det här är bra.
Ja.
Och ingår i vår bildning.
Just det.
Så. Sen kan man ju vara mer kritisk och ifrågasätta vem som bestämt det och sådär. Mm. Men det kändes skönt att höra någon annan människa bara vara ungefär likadan.
Liksom. Ja, precis. Jag tänker att det är ganska mycket i samklang kring hur du tänker kring det.
Så ja, verkligen. Jag kände mig liksom uppbyggd i att...
Ja, medan jag tycker så här, nej men gud, absolut inte. Jag tänker inte att det är nödvändigtvis är jag tänker direkt då att man kan välja den som man tycker skriver bra. Liksom. Mm. Inte så mycket den som är kutym eller kanon eller så. Nej. Men jag förstår verkligen vad hon menar. Det är ju spännande.
Vilken rolig fråga. Superbra fråga från henne.
Ja, jättekul faktiskt.
Ja, jag ska bara lägga till en sak som jag glömde säga om det här med The Gift. Att, kommer du ihåg när vi pratade om fantasy, att vi pratade om de här låtarna, sångerna i Sagan om ringen? I The Gift är det ju också så.
Eller så.
Ja, just
det. Jag har hört
det
redan.
Ja, de har hört det, ja. Men då sa ju några som var Sagan om ringen-fans, för jag bara, gillar ni verkligen de här långa dikterna och sångerna? Och så bara, nej, de läser vi inte. Så.
Nej, just det.
Men att det ofta är så kanske i fantasy. Och i The Gift så är det också såna långa sånger.
Det.
Och det, ja, jag reagerade på detta och har inte läst dem så noga.
Nej.
Men jag har skummat igenom dem.
Ja, jag tror att den sista heter The Singing. Så där är det liksom.
Det är den sista boken i.
Den sista boken, den heter The Singing.
Herregud, då är det många sådana där med konstiga namn att uttala. Och,
ja, jag tänker att det är.
Verser och så.
Ja, men jag minns inte som att det var något större problem.
Nej, okej. Okay. Att, men det var roligt bara att det är, det verkar vara en fantasygrej liksom.
Ja,
sångerna.
Eller engelsk barnlitteratur under.
Ja, det var det också.
Sent 1800-tal, tidigt 1900-tal.
Ja,
för det pratade vi också.
Och Nalle Puh också.
Ja, precis, Nalle Puh.
Alice
i Underlandet, typ de som vi har pratat om.
Mm.
Ja. Men det är kul sånt där ju, sånt som återkommer.
Mm. Ja.
Skoj. Men gud vad roligt. Jag tyckte alltså jag tyckte då att det var jätteroligt att se bilder och också att när du när jag ringde dig här om dagen, jag tror det var bara typ igår, så skrev vi bara jag är på bokprat.
Ja, just det.
Och då tänkte jag, står det jag är på bokprat eller står det jag är på bokprat?
Ja, jag fattar. Jag förstod
det. Så då skrev jag det till dig.
Betoningsskillnaden.
Ja, för det är svårt att se det, eller det hör man ju inte i. Man kan ju inte höra sms.
Nej, precis.
Så det är svårt.
Det var också skrivit i all hast i skrik. Du skulle kunna ha skrivit det. Trevligt under bokpratet. Ja. Jag tänkte att det var något akut kanske som du ville berätta.
Det var det verkligen. Jag ville bara prata med dig.
Ja.
Jag bara, Anna! Nej, men det var också roligt för att du hade kunnat skriva det fonetiskt, så hade jag förstått.
Nej, ja, just det. Nu när jag vet att du har koll på det så ska jag bara skriva med fonetiska.
Jag kom på panik bara. Ja, men nu ska jag berätta.
Det finns ju sådana lärare för övrigt.
Ja,
det har jag svurit att jag aldrig ska bli en sån.
Nej.
Den som har fonetikkurser och börjar med att skriva en lång hälsningsfras med fonetisk skrift. Och så säger de så här: och vad tror ni att det står här då? Och man vill inte det. Man vill inte tyda det. Det är inte roligt.
Nej, men vi pratade ju om Rune. Som Rune. Ja,
han är en sån typ.
Han skrev ju, vad står det här?
Och med runor, ja.
Med runor.
Och det gör jag.
Och då sa du, det var väldigt roligt. För att då sa du, Anna, det står Rune, sa du.
Jaha,
för han skrev
redan då?
Ja, du kunde det.
Roligt. Det var du innan jag kunde runor.
Nej, du kunde.
Ja, det var roligt.
Och jag var sjukt imponerad. Alla andra bara, ja, det står Rune. Och jag bara, what? Jag trodde vi var här för att lära oss runorna. Känns så skitkorkad.
Det kan också ha varit bara en analys av den typen av personlighet.
Jag tror att du analyserade honom korrekt. Han, han var ganska nästan lite irriterad över
hur fort det gick.
Fort. Det var verkligen såhär, vad står det här? Det står Rune. Ja, det var jätteroligt. En grej som du kan få ta bort om du vill, men det är ju en, när man kommer hem till dig så finns det en jättefin tavla som du, där du har skrivit med runor.
Jag är stolt över det, det kan få vara med på den.
Ja, jag tycker att du ska vara stolt över den. Jag tycker det är skitfin. Tack faktiskt. Och jag gillar den typen av grejer liksom. Att man
gör något själv.
Man gör något själv, ja.
Ja.
Heja, heja. Anna reste stenen.
Ja, precis.
Anna målade tavlan. Nu i alla fall.
Nu.
Vi går vidare.
Ja.
Vi ska gå vidare till inte runor utan teckningar. Jag har nämligen plockat upp en helt fantastisk bok som är serieroman. Som heter spännande. Mjölk och människor. Mjölk och människor av Matilda Josefsson. Mm. Och jag rekommenderar den här till allt och alla. Alla människor som någonsin har varit i en svensk matbutik. Den är faktiskt helt spoilans visar sig.
Aha.
Den kom ut 18 januari 2024. Och oj, jag köpte den här på min bokrunda som jag om en liten stund ska prata lite om.
Just det.
Men jag köpte den här, alltså den är så sjukt rolig, Anna. Jag skrattade högt. Den handlar om, en tjej som börjar jobba på matvarubutiken. Och där möter knasiga människor.
Mm-hmm.
Och jag slog upp lite och slog upp ett... En grej som heter speciella bananer.
Okay.
Det, då, och då är det liksom, hon slår in bananerna och så säger tanten så här: åh, det var bra pris. Ja, det är tydligen någon kampanj, säger hon. Ja, men då hade jag lite tur. Ja, det kan man säga. Och så tittar hon lite så extra och så bara, så skriver hon så här: vänta lite, säger tanten. Det är väl inte såna där speciella bananer? Förlåt. Ja, men det är väl sådana där du vet som alla säger så himla bra. Alltså, du menar att de är ekologiska? Just det, ekologiska. Då vill jag gärna byta. Va? Ska du byta bananerna, undrar hon. Ja, jag vill ha byta till helt vanliga, tack. Vanliga bananer. Och då skriver hon, då säger hon så här: ja men okej, men alla våra bananer är ekologiska. Vi har bara en sort. Men det var synd. Då måste jag lämna tillbaka de här helt. Och så håller de på, så har de en lång diskussion om ekologiska bananer. Och, alltså det, älska den här boken. Jag rekommenderar till alla som har varit inne i en matbutik och träffat knasiga människor.
Mjölk och människor anspelar på att alla köper mjölk i affären? Eller?
Nej, jag tror att den heter det för att det är roligt.
Ja, okej.
Okay. Det är på möss och människor.
Ja.
Tror inte du det?
Det är det såklart.
Jag tror att det är möss och människor.
Det är en liten
det var bara... Det var, ja, det tror jag.
Just det. Ja, det var ju väldigt avancerat.
En arg men sötsugen cowboy, en darrig dam i fluga, en småbarnspappa och en mytoman. Det är några av de vanliga och udda människor som möts i mataffären i Mjölk och människor. Och alla möter de Matilda som sitter i kassan.
Mm-hmm.
En matbutik blir genom sina kunder och sin personal mer än en plats att köpa mat. Den blir en interaktiv teater där alla måste vara med. Ej kan krossas i affekt. En upprörd pappa, en naken kvinna och en villrådig burksoppsköpare kan hamna i ett vild konflikt. Men det är också en plats där oväntade allianser uppstår och en avtrubbad kassörska kan inspireras att seriedebutera.
Okej, verkar jätteroligt.
Alltså det är så fint. Och jag tänkte att vi kommer ju ha ett avsnitt ganska snart om serier.
Ja.
Och här inkluderas den här i. Och jag tänkte att du skulle få låna den här av mig. Du får den inte, för att det här är en av mina nya favoriter för 2024. Ja,
absolut, det är okej.
Men jag tänkte att du skulle få låna den här faktiskt.
Det är bara att du måste komma ihåg vilka böcker du ger mig och vilka
jag... Ja, men det gör jag. Och grejen är också
de
så
här, de är en särskild trave. De sprider jag inte ut hur som helst i sängen faktiskt.
Nej,
de är lite mer rädda om ifall du vill ha tillbaka.
Det är bra, tack så mycket.
Ja, de ligger i hylla.
Ja,
mm. Läser det... bara i soffan. Eller vid köksbordet faktiskt brukar jag sitta och läsa, har jag börjat med.
Ja.
Man blir lite mer uppstrikt liksom. Ja.
Det är skönt också att läsa, har jag upplevt, vid frukost. Alltså när jag sitter på så här söndagsfrukost som vi träffas faktiskt en söndag, så vi är på söndag. Men så jag sitter med en söndagsfrukost och så har jag skaffat ett litet ställ till min Kindle. Så när jag läser på Kindle så kan jag bara ställa upp den och så kan jag sitta där och äta min macka långsamt.
Gud vad härligt låter.
Ja. Det är faktiskt riktigt nice.
Jag tycker om det faktiskt, det kanske jag har sagt förut, men jag gillar att det första jag gör när jag vaknar, om jag har tid, att bara läsa det första jag gör. Inte då skriva tre sidor själv. Men att läsa det första jag gör innan jag gör någonting annat. Ah. Det är min ultimata morgonbörjan.
Oh, wow.
Mm. Det tycker jag mycket om. För då är man på något vis. Man är, huvudet eller hjärnan är öppen då.
Mm. På ett annat sätt. Det är därför man ska göra de där sidorna då.
Precis. Jag tänker jag kanske utnyttjar det på ett annat sätt.
Ja, det tror jag också.
Ja.
Men kul. Jag vill verkligen. Jag rekommenderar verkligen Mjölk och människor.
Ja, den är väldigt fin.
Ja, faktiskt.
Jag tycker att färgen på sidan ser ut som när man blandar mjölk med hallon och blåbär.
Oh.
Det är den färgen.
Oh.
En viss nyans av lila
och rosa.
Det var min första tanke, sån är jag.
Ja, det är härligt. Man får tänka
så. Nu ska jag återknyta till ett avsnitt som du nämnde inte ens att för att vi har pratat om det här. Du lyssnade på ett jättegammalt avsnitt.
Ja, jag lyssnade på ett jättegammalt avsnitt.
Och så pratade vi om kärleksspråken.
Ja.
Och det är ju de här då, den här teorin om att människor har olika kärleksspråk.
Alltså jag, precis, jag, min teori var då, jag kan väldigt
kort säga. Teorin är ju inte din, utan det finns ju en teori.
Men min teori var att jag tyckte att det var viktigt att man sa vad man hade för behov i sin relation.
Ja, precis.
Det var därifrån, och då sa jag till exempel kärleksspråken. Och jag tror att det kan vara ganska bra att ha. Och då sa du, jag har alla kärleksspråk.
Ja, och jag tycker att man kan förvänta sig att folk ska ha det.
Ah.
Och nu har jag då hittat liksom, en person som är på min sida. Och det är då Gösta Berling, som förvisso är en galen alkoholiserad man på 1800-tal. Men han, jag tänker
att
han säger någonting, jag håller jättemycket med om det här.
Mm.
Han är då en kvinnokar, han byter kvinnor i Selma Lagerlöfs bok, lite då och då.
Mm.
Och en kvinna har då verkligen varit osjälvisk, hon har visat kärleksspråket tjänster. Mm. Vilket Gösta Berling tycker är liksom...
Ja.
Men hon har då gått till ett hus där kopporna gick. Mm. Och bett om hjälp när en av Gösta Berlings ärkefiender vill liksom mörda honom. Eller i alla fall fördriva honom från Ekeby där han bor.
Mm.
Och hon gick då och hämtade hjälp. Fick kopporna, har blivit helt koppärrad.
Mm.
Och så liksom, har hon då gjort någonting som Gösta Berling blivit arg för. Hon har nämligen åkt hem till sina egna föräldrar en liten stund. Och inte berättat det för Gösta Berling.
Mm.
Han har blivit kränkt och förrättad över detta beteende. Att bara lämna utan att säga någonting till honom.
Mm.
Och då säger hon, men hur kan du vara så arg på mig och säga att jag är självisk och inte tänker på dig? Jag har ju till och med fått kopporna för din skull.
Mm.
Och han säger då, kärleken lever av kärlek och inte av tjänster och välgörningar, sa Gösta.
Mm.
Alltså kärleken måste man måste kunna säga, jag älskar dig. Man måste kunna kommunicera, det är också ett kärleksspråk.
Ja.
Man kan inte bara gå runt och säga, jag har tankat din bil, men jag kan inte säga, jag älskar dig. Mm. Det är det som är min grej, att jag tycker att man kan förvänta sig att folk har alla kärleksspråk.
Ja, men jag pratade med en mig närstående person. En mycket närstående person. Som berättade att jag har nämligen ett behov av till exempel. Det blir jättekonstigt om jag ska säga det här. Men vi får se om det kommer tillbaka. Vi får se.
Du kan säga bara objektivt att du tycker det är viktigt.
Jag tycker att det är viktigt. Att... För mig är det viktigt att till exempel få höra jag älskar dig.
Mm.
Ja. Jag pratade med en mig närstående person som sa att det är nästan jobbigt att höra det i vissa sammanhang.
Mm. Mm.
Det blir ett press att själv säga det tillbaka.
Jaha.
Och... Ja. Och då pratar vi om då familjemedlemmar till exempel som såklart faktiskt älskar varandra på olika sätt dock. Och så. Men jag tyckte det var väldigt intressant. Vi hade en jättelång diskussion om det här.
Ja, men man kan såklart ha olika behov av hur ofta man vill säga jag älskar dig och hur ofta man vill höra det.
Ja.
Men man ska i alla fall kunna använda det kärleksspråket att uttrycka sin kärlek med ord, tycker jag. Man kan inte bara gå runt och diska och bära folk saker.
Nej, jag håller med.
Och visa kärlek på det sättet, ja, tycker jag.
Jag håller med, men...
Jag tycker också att man kan ge folk en present ibland.
Ja, men det som är min grej är ju att man kan ha vissa saker som man föredrar.
Ja, ja.
Och jag menar att om till exempel du vill höra, då är det viktigt för mig att du säger det till mig.
Mm.
Någon gång. Liksom. Det är inte så att du behöver säga det varje gång. Säg det till mig varje gång. Utan mer så här, jag vet det hos dig. Därför säger jag det till dig.
Ja,
jag tycker
precis,
om dig, jag älskar dig. Exakt. Jag tycker att du är bra.
Men du säger inte så här, det kan inte jag, för det är inte mitt kärleksspråk.
Nej.
Men du kommer få en present.
Men däremot så kanske det är så att jag, när jag visar kärlek spontant för mig, så kanske det är, ja, men jag hjälper dig, jag skjutsar dig, vi hjälps åt med det här, jag gör det här till dig, eller jag hämtar kaffe, jag sätter på kaffet, eller vad det nu är för någonting som man gör, små vardagliga saker som man gör för att visa kärlek, där man kanske inte säger, jag kanske inte är den som säger spontant jag älskar dig, men jag kanske är den som spontant gör frukost på sängen.
Mm.
Alltså, och det är ju Det är det som jag menar bara.
Ja. Att, och då, jag tänker att du säkert är skillad i alla fem kärlek.
Nu pratar inte jag om mig själv. Utan jag säger att det finns ja. Människor som är på det här sättet. Jag känner jättemånga människor som är så. Som kanske har svårt med ord. Eller som tycker att det är jobbigt att behöva uttrycka sig på det sättet. Eller att som lägger in vissa saker i ordet. Som jag älskar dig till exempel. Att det kan vara väldigt starkt. Ja. Det är ju klurigt. Jag hade en jättelång diskussion en gång när jag var tonåring med en tjej som heter Hillevi. Hon bara, hon sa, Nanna, jag fattar inte att du kan säga jag älskar dig så här lättsamt. Det är liksom jättestora ord för mig. Mm. Jag kan nästan inte säga det till min familj. Liksom.
Mm.
Och jag, så hade vi en lång diskussion om kärlek.
Jobba med det.
Nej, jag tycker inte man ska behöva göra det. Men den tycker jag, det kan man göra till den om det är så att man har en relation.
Ja.
Då kan man göra det. Då kan man jobba med det. Men då vet man ju också, när man har sagt jag älskar dig några gånger till den personen, då blir det ju också lättare att säga. Och så. Men det betyder inte att jag ska behöva säga jag älskar dig till alla och allt och alla.
Ja. Nej. Okej då.
Men gud vad kul med Gösta Berling.
Jag är ändå glad att jag har honom på min sida.
Alkoholiserad syn.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Ja, jag har läst en bok som många människor har läst.
Ja.
Jävla karar av Andrev heter han va?
Andrev Walden.
Ja.
Mm.
Jag läslyssnade på den också. Jag blev lite mer öppensinnad inför att jag inser att jag kan då läsa dubbelt så många böcker. Jag kan liksom läsa en och lyssna på en nästan samtidigt.
Precis.
Och det gick väldigt fort.
Det är också skönt att kunna lyssna typ i bilen.
Ja, men exakt. Mm. Det är faktiskt jättebra.
Ja.
Så att precis. Den tiden kan man plötsligt använda till också till läsning då.
Ja. Läsning all the time.
Så nu precis, man kan liksom, jag kan verkligen maxa min läsning. Jag kan liksom lyssna på en bok när jag kör hem från jobbet och sen omedelbart sätta mig och läsa när jag kommer hem.
Ja.
Men ja, den var ganska rolig. Jag tyckte framförallt att den var ganska tung. Ja. Alltså den var, jag hade inte riktigt förstått det från recensionerna och alla sa bara att den var så rolig.
Jaha.
Så som jag uppfattade det.
Men är inte det som liksom en barnskildring av alla farorna som
finns?
Det är väl ganska mörkt?
Jag tyckte att det var väldigt mörkt, men jag har också lätt att se mörker i saker.
Mm, ja.
Men jag tycker att, sen var den absolut rolig. Alltså han har många roliga så här små fraser till exempel. Han beskriver någon man som alltid har joggingbyxor på sig. Och så här, ja, det är någon som tycker att de är så himla härliga. Och så här, men egentligen ser det ut som ett groteskt dagisbarn. Det är väldigt roligt. En sån fras.
Aha.
Eller typ, han blev rövarkungsglad. Vi är också så här, folk i vår ålder, han är ju typ i vår ålder.
Kul.
Man vet riktigt att det är han, Mattis, Björn, vad heter det, skådespelaren? Ja, nu har jag glömt bort vad han heter. Men han blir ju så himla glad när Ronja föds. Att sådana där referenser, det var roligt.
Eller de dansar så här, upp och där.
Ja, liksom. Och det är liksom en av alla de här papporna
är
en sån typ. Ja. Så han är väldigt skicklig så. Men, och så skriver han flera gånger, det skulle jag säga till dig, om Dr. Westlunds pelargoner.
Jaha.
Det är de här pelargonerna som doftar och som inte har blommor. Citron. Ja, precis. Och jag har såna hemma. Och,
jag har såna för att jag har fått av dig.
Ja, du ser. Och jag har också fått dem av någon. Och min mamma har såna. Ja, men det var så här, att just det nämnde han så många gånger. Det var roligt. Jag tror aldrig jag har läst en bok för där de har förekommit så många gånger. Och att man direkt bara vet både hur de doftar och vilka de är.
Ja.
Roligt. Rolig referens. Men ja, absolut. Jag rekommenderar den. Men ja, man kan vara olika lagd. Antingen tycker man är väldigt rolig eller så tycker man är väldigt mörk. Eller kanske både och.
Ja, men, eller, ja.
Men du har inte läst.
Nej, jag har inte läst den. Och eftersom jag inte gillar socialrealism på samma sätt som du gör. Så är det inte någon som har attraherat mig.
Nej.
Så. Men däremot så har jag ju såklart läst om den. För att det kan ju knappast vara någon. Ja, den är verkligen. Alltså. Och sen också det här att så länge man är läsande person i Sverige så har man hört om den här boken.
Mm.
Men det jag tänker är att det var någonting jag tänkte på kring det här. Jo, i vår tanke om att vi har snackat ju om det här med att vi behöver, för att älska så är det också det sorg i att älska, därför att vi kommer att missa varandra och så på olika sätt. Det är en förutsättning, sorg är en förutsättning, kärlek är en förutsättning för sorg och så vidare. Så tycker jag nästan att det är också en sån sak att mörkret är också, humor måste ju finnas, annars blir det liksom inte mörkt heller.
Nej, det precis. Måste finnas... mörkret måste finnas för att det ska bli humor.
Ja, precis. De går alltså det måste finnas båda sakerna. Och det är nästan så att... ja, men precis. Och min teori är ju att det har lite med oss svenskar att göra också. Att vi, jag tror att det är överlag så att de här två sakerna hör samman. Men att det finns framförallt några halvklotet kanske. Jordklotet, halva jordklotet, några halvan. Att man har den typen av humor. Att det är lite mörkt. Alltså svart humor är roligare.
Liksom. Ja.
Så jag kan tänka mig att det är det som mörk humor är liksom det som är is the shit. Jag tror det.
Ja.
Inte vet jag. Jag har ingen aning. Men det är min teori i alla fall.
Ha, berätta om dina mål.
Ja, jag har ju då, vi har ju, vi hade ju ett avsnitt som runt, eller på nyårsdagen.
Ja, nyårsavsnittet.
Ja, nyårsavsnittet. Och då pratade vi om lite olika mål och funderingar kring så här vad vi skulle göra. Vi har ju till och med börjat med sådana saker. Alltså vi har ju kommit ganska långt. Till exempel så ska vi läsa en gemensam bok per halvår. Så här, det har vi redan gjort. Och så här. Mm. Alltså det finns ju finns många spännande saker. Och jag har lite klassiker och sånt också. Mm. Men en av de sakerna som jag hade då, det var att jag skulle... jag skulle besöka alla Sverige... alltså inte Sverige.
Alla Sverige.
Oh my god.
Det kan vara när vi är uppe i så här Alex och Sigge avsnitt så här, avsnitt 479. Vi är i Haparanda.
Precis. Då skulle jag kanske en i varje stad som jag besöker att jag måste gå på bokhandel. Det är kanske det högsta jag kan tänka mig. Nej, men jag tänker att vi det var på Söder då.
Ja.
Så alla bokhandlar på Söder.
Just det, det var 19 stycken va?
Det är typ 23.
Okej.
Okay. Mm. De har blivit lite fler.
Aha.
Och jag har också tagit bort någon som inte längre finns och så.
Ja, jag
tror från listan. Men det är lite, så listan är lite, den förändras lite, men det är ett runt 23. Okay. Jag har 16 kvar. Och jag har alltså varit på 7 bokhandlar.
Det är ju verkligen bra jobbat.
Ja, och det måste jag säga är ganska kul för att jag har ju bara gått Götgatan och sen Påsgatan.
Mm-hmm.
Och på den så finns det så
många.
Ja.
Wow.
Så det är lite kul faktiskt. Och jag hade ju som min pappa med mig och jag gjorde en liten reel på Instagram som jag sen re-reelade på Good My Girls. Ni får jättegärna med och titta lite på den.
Ja, det var jättefint. Men det kändes som att man var med.
Ja, men eller hur?
Pappa figurerar också på ett gulligt sätt.
Ja, han tittar på mig lite såhär.
Ja.
Ska
vi gå in här också?
Ska vi gå in? Han frågade faktiskt det flera gånger. Så vill du gå in här? Jag bara, ja, jag ska gå in här. Han liksom inte förstod. Han fattade nog inte hela vägen vad jag är på med. Vi gick in på det här sök och finn som var så här hippie med så här kristaller och sånt. Han bara, ska du gå in här? Och han gjorde något jättegulligt på den där affären. Då när vi ska gå, jag har liksom kommit in där och filmat böckerna. Typ, och kollade och det fanns någon så här, ni vet som vi har haft, jag har ju en tendens att köpa sådana böcker också så här, typ spännande saker du kan göra över året och dagboksgrejer och sådär, så det var en sån och den tänkte jag så här, ja men den skulle jag kunna köpa om den inte var så himla dyr, och så hade de en massa så här, klangskålar, och så hade jag pratat med henne om klangskålarna, hur man får klang i dem för man ska kunna just få
det,
klang
det är
i
sina, coolt.
Ja, böneskålar och sånt där. Så de hade jättemycket och så sa de och pratade om det och pappa hade satt sig lite på en sån här trappsteg med en sån här liten trappsteg som han hade satt och det måste jag säga, nu också en parentes i parentesen, det är otroligt få bokhandlar som har någonstans där man kan sätta sig ner.
Det
tycker jag är så dumt.
Ja,
för att nästa bokhandel
finns en liten gullig fåtölj och det är fantastiskt.
Ja, men också så här, jag behöver inte sitta ens i en fåtölj. Ibland behöver jag bara sätta mig ner.
Mm.
Varför det är så få sittplatser? Mm.
Det är bra tips till
Söders bokhandel. Och IKEA. Hur som helst.
Så där kan man sitta i sofforna.
Jo, jag vet, men det är inte soffor överallt. Jag ibland tycker att det är jobbigt på att ta självlaget. Hur som så nu är det slut på den lilla parentesen. Nu i alla fall, så, då gör min pappa, alltså han är så gullig. Han bara, så går han fram så här, vi ska gå liksom. Jag bara, nu går vi. Och han bara, ja. Och så lägger han så här en tia på kassan.
Mm-hmm.
Och så säger, jag kan köpa en sån där rökelse. För då har de för 10 kronor små rökelsepaket.
Aha.
Och jag bara, min pappa, alltså pappa vill inte ha rökelse. Utan han gör det för att han vill vara artig. Ja. Man kan inte gå in i en butik och köpa någonting. Också. Och så säger hon så här, vi tar inte emot kontanter.
Så
det blir bara en jättejobbig grej och jag behöver betala med kort. Pappa bara, ja men då köper vi de här. Så här till slut så har vi då köpt, jag vet inte, jag tittade mig runt här för att se, jag kanske har slängt dem redan. Men vi har i alla fall ett paket rökelse för att min pappa vill vara artig. Och jag bara, pappa du behöver inte köpa någonting i alla butikerna. Bara för att vara snäll.
Men
liksom.
Där är, jag är också så, men jag kan också skärpa mig. Men jag har till exempel en kompis som verkligen är sådär. Ja. Och som jag ofta går runt med i små, små affärer.
Mm.
Och en gång så köpte den vännen en liten, liten dockskåpspojke i badbyxor. Och sen så, och jag var såhär, men varför köper du den? Du har väl inget dockskåp? Och så bara, du får den. Jag bara, tack.
Jag har inte heller något dockskåp.
Jag bara, nej men jag var ju tvungen att köpa något. Vi var där inne jättelänge och tittade.
Exakt.
Jag bara, okej. Okay. Så den stod i mitt, det här var för jättelänge sedan typ. Den stod i mitt sånt studentrum i, med mina böcker. Så stod den här lilla konstiga dockskåpspojken. På grund av ett sånt beteende som din pappa har.
Alltså det, men, det är
men jag tycker också det är svårt att inte köpa någonting. Man, särskilt om man har gått runt länge och tittat.
Ja men precis, vi hade ju pratat och hon hade visat.
Då hade jag också köpt
något. Och han bara, du vet han bara försökte liksom någonting. Något litet såhär.
Ja.
Alltså, och så och då, hon bara, jag tar inte kontanter.
Och också som stöttning lite att de här små affärerna finns liksom.
Sök och finn.
Ja, men jag känner att jag måste gå dit och köpa någon kristall.
Det ligger på Götgatan.
Ja.
Ja, nej men mycket intressant. Och det var jätteroligt, det är ett jättekul projekt.
Mm.
Han tyckte det var mysigt, alltså min pappa. Och han vill också följa med på de andra turerna när vi ska göra. Vilket jag verkligen inte hade räknat med. Utan jag hade räknat med, jag har nämligen bett om det här i julklapp. Som är julklapp från honom. Okay. Att han ska följa med mig på en sån här utflykt. Men nu vill han gå på minst två till.
Superbra, då blir det en bonus att det du blir... också får... kvalitetstid med din far.
Det blir verkligen kvalitetstid och det är kul. Så att ut och gå på bokhandlar. Jätteskoj.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Och nu har vi kommit till dagens ämne.
Det måste vi börja med nu.
Skojigt!
Och det är att vi ska ha, det kallas för, vad kallas det för, Anna?
Ja, det heter booktag, ja.
Mm.
Och det är ju liksom egentligen bara någon typ av tema som man har. Och sen, ja.
Precis, vi har hittat sådana här booktags.
Ja.
Och sen, den här handlar om olika sorters kaffe.
Just det.
Och då ska man då översätta det till en bok.
Mm.
Mm. Vi har ju då översatt till svenska, eller hur? Så noggrant.
Ja, vi har faktiskt gjort det.
Och det det tycker jag är lite lättare. Fint. Ja. Då gör vi helt enkelt så att vi börjar berätta om taggen.
Mm.
Och sen tar vi vilken bok vi har tänkt då.
Mm. The coffee book tag.
Precis.
Black, eller svart kaffe.
Exakt.
Nämn en bok som är svår att komma in i, men som har en stor följarskara.
Ja.
Anna, du får börja.
Jag gissar vilken jag tog. Jag tog Sagan om ringen, såklart.
Ja.
För den är ju enormt svår att komma in i.
Ja.
Det är först ett långt förord av tolken själv, i alla fall i den här utgåvan jag hade. Ja. Sen är det långa kartor, och sen är det det här hobbitpartiet. Som bara pågår. Så att man följarskaran är ju gigantisk, får man ju säga.
Ja.
Så den tog jag. Vad tog du?
Jag tog, jag har skrivit också så jag ska faktiskt. Men jag tog faktiskt Per Anders Fogelssons stadsserie.
Jaha. Han kommer in i, tycker du?
Jag tycker det. Jag tycker att han är, men jag kom till det. Per Anders Fogelsson blev känd författare 1951 och kom med romanen Sommaren med Monica, som många har sett som film.
Mm.
Av böckerna så är Mina drömmars dag från 1960 hans mest lästa och älskade. Och den ingår då i en serie om fem böcker. Man får följa Henning Nilsson och hans barn och släkt. Det är från 1860-talet och 100 år framåt.
Mm.
Det finns också tre böcker som utspelar sig tidigare i vår historia. Och det är framförallt Vävarnas barn. Just som det. Jag tänkte på.
Mm, jättebra.
Serien, den är jättebra. Jag håller helt med. Serien finns då på Världsbibliotekets lista över böcker.
Wow. Okay. Ja.
Jag tycker att de här böckerna är bra. Men de är väldigt tunga. Det är socialrealism. Liksom.
Ja, det är det verkligen.
De skildrar generationer och generationer av jättetuffa liv i Stockholm.
Mm.
Eller som det står på Wiki. Fogelströms berättarvärld dominerades av vanliga människors vardag och strävanden.
Ja, citat. Jag älskar sådana böcker.
Ja, och så står det också att han hade 80 hyllmeter av stockholmiana.
Wow.
Det är ju
han kan verkligen mycket om Stockholm.
Ja,
han lär sig mycket om Stockholm.
Han föddes och levde och dog på Södermalm i Stockholm. Där vi är just nu. Fast inte just i det här området av Stockholm. I sig, men. De här 80 hyllmeterna finns på Stockholms stadsmuseum. Man kan gå och kolla om man vill.
Okay. Mm.
Då tänkte jag så här att jag har tagit med en liten scen som jag minns särskilt, och det är när en huvudkaraktär tar ett bad. Han jobbar på väveriet, textilfabrik. Och då tar han ett bad efter ett jättelångt arbete. Jag vet inte riktigt om det är så att han är kall och det är varmt, vattnet är varmt. Så han går ner i vattnet och så hans hustru då tror att han ska dö. Okay. Så han är helt ren från nacken och neråt. Det har han aldrig varit liksom. Så han vågar nämligen inte doppa huvudet. Och hela den här grejen då, det här är ju då 1700-tal. Och barnhängen så är jättespännande. Hur som helst, och en kuriosa är då att jag var bekant med hans barnbarn. Och så fick vi åka ut en gång till ett jättefint fritidshus som de hade i familjen.
Okay.
Och så var det svinkallt. Och elen gick typ flera gånger. Och så hörde vi på raden att det var en yxmördare. Nej. Som hade rymt från en fängelse. Ja. Och så
det fick här vi borde för du skriva oss, en egen roman
om. Vi fick för oss att den här mördaren skulle rymma liksom åt vårt håll.
Okay.
Vi hörde alldeles helt. Och vi var då 14-15 typ. Tove är kanske några år yngre än jag är. Sådär. Och vi var skiträdda. Men det kändes att vi levde liksom. Det var så härligt. Och så lärde jag mig att byta proppar då. I det här totalt mörka liksom. Vilket som jag är evigt tacksam för. Tack Tove till det. För det.
Ja, det kan du det.
Alltså himla roligt alltså. Ja, det var. Men jag tycker att det var. Det här är en serie som har en jättestor fanbase i Sverige. Men som jag tycker kan vara lite svår. Också en väldigt lång serie som i fantasy.
Ja, fangen. Den är väldigt lång.
Alltså det, om man vill läsa hela serien så är det 8 böcker.
Jag sparade när vi rensade i förråden när jag jobbade på högstadiet. Så sparade jag klassuppsättningar av kanske 2 eller 3 av de här. Mina drömmars dag. Och en gång, alltid i mitt klassrum så var alla bordvingliga.
What's about this?
Och då liksom, ja, vi försökte skruva och ja, det var jobbigt. Och sen så sa jag ibland så här, ja men ta någon bok bara och lägg under där. Men får vi inte ta böckerna i hyllan? Ja men ta någon bok som ser riktigt så här gammal och oälskad ut som ingen kommer läsa någon gång. Och efter lite rafsande i mitt skåp så kommer en pojke med mina drömmars stad och säger, kanske den här kan vara sånt bordstöd. Och då kände jag liksom hur någonting brast djupt in i mig. Men jag var också så här, I give up. Ja, den här klassuppsättningen kommer vi aldrig använda. De kan få vara stöd till olika vingliga bord. Men jag håller inte med om att jag tycker det var svårt att komma in i dem. Men,
jag tror att det var för att jag tyckte det var tung. Det var också, jag tycker den är tung.
Jag minns Henning heter han, va?
Ja, han heter Henning.
Och det, man presenterar honom. Ja, jag vet inte.
Men det är inte mina drömmarstad som jag tar upp. Utan jag tar upp de första. Alltså i Vävarnas
barn. Och det är de du tänker är svåra att komma in.
Jag uppfattade att det var liksom. Ja, men det är någonting med det här.
För de kommer jag inte ihåg så väl.
Men de är. Alltså jag säger bara att det är jättebra böcker. Och jag tror också just mina drömmarstad är en sån som är väldigt älskad och så. Den är ju inte så. Nej, det håller inte jag med om att alla är det. Men jag tycker ändå att det var svårt. Jag tyckte det var jobbigt liksom. Ja. Att läsa om misär.
Ja. Då har vi svart kaffe. Check på den då. Nästa är peppermint mocka. Som är svårt att säga på svenska. Pepparmynta mocka. Nämn en bok som blir mer populär under vintern eller julen. Vad tog du då?
Ja, men det mest klassiska är väl då Charles Dickens A Christmas Carol. Men allt som är det minst nostalgiskt tänker jag. Det tycker jag alltid dyker upp runt jul. Alltså så fort det är något nostalgiskt liksom. Och det är supermånga så här slämmigt romantiska filmer och sånt som kommer upp. Jättemycket sådana grejer. Men jag tänkte på en scen. Jag tänkte på Häxan och Lejonet.
Jaha,
det är en av mina favoritdelar då av hela den berättelsen. Det är när Lucy går ut ur garderoben och ser gatlyktan. Där bland annat snötyngda granar så står det liksom en gatlykta.
Okay.
Det är ju verkligen, det är ju snö där av andra anledningar, men jag tycker att det är så otrolig är stämning i den där
känslan.
Ja. Och jag, när familjen och jag var i Oxford, så är det en av de absolut starkaste minnena. Det var när vi skulle se den där gatlyktan då, som sägs då inspirerat C.S. Lewis till just den här vinterscenen. Och jag tyckte det var så härligt. Jag tog en bild, kom ihåg, och sådär, just på den där. För att det finns en del scener och bilder så här, som alltid som ger en viss känsla. Och det tycker jag är den här.
Bra.
Vad valde du?
Härligt att du inte tog någon sån klassiker.
Ja, men jag tänkte
också på dem. Och så tänkte jag, nu ska jag ta något riktigt konstigt som och så jag öppnade mina samlingar av T.S. Eliot, den gamla, mycket konstiga poeten som skriver modern poesi som ingen förstår sig på, som jag har pratat om många gånger förut.
Ja,
han har skrivit en konstig dikt. Han blev väldigt religiös i delar av sin karriär och skrev massa dikter om på det temat. Han har skrivit en dikt om de tre vise männen. Ja, den heter Journey of the Magi, som jag inte riktigt vet vad det betyder faktiskt. Jag tror att det är någon slags det handlar
om magi.
Ja, magi.
Ja, men det är ju för att, ja, men det är för att de tre vise männen, de kan ju också kallas för trollkarlar, de kan också vara, de är visa, de kallas för magiker.
Precis,
så det kanske är... ägnar sig åt stjärntydning. De är också stjärntydare.
Vi säger att det är...
Så jag tror att det är därifrån det kommer.
Jag vet hur man uttalar det, för att T.S. Eliot har spelat in typ alla sina dikter. När han talar med otroligt brittisk gammaldags engelska. Mycket roligt. Han säger typ... Mycket roligt. Och han har så jättemånga thriftongs till och med, att han har så tre vokaler i ett liksom.
Ja, du får lägga in på
ja, vi ska lägga in en länk så man kan lyssna på den faktiskt. Ah, mycket roligt.
Ja.
Men i alla fall så är det här en ganska det är mycket mörker i den här dikten då. Och det handlar att det är inte så himla, det handlar om att det är inte är så kul för de här vise männen. Ja, de går liksom hela vägen dit och de har ingenstans att sova, folk är jobbiga. Och sen så träffar de Jesus barnet och vet inte riktigt, vad ska vi nu göra av allt det här som vi har fått reda på? Och så slutar dikten med, I should be glad of another death. I should be glad of another death, som T.S. Eliot har sagt själv. Så den tänkte jag, den kommer Anna inte välja, tänkte jag. Jag tänkte Charles Dickens kanske. Och jag var också lite så här innan när du frågade om min lista, jag vill inte säga, för jag tänker att det blir roligare om det bara blir så att vi har varit samma. Ja, att det inte gör något.
Nej, vi gör. Nej, precis. Men det jag funderar på var, tycker du verkligen att det blir mer populär?
Nej, det tänker jag inte.
Men om man går på
ett tema. Exakt, jag försökte bara hitta en juldikt.
Ja, men det, och de blir ju definitivt mer.
Så
valde jag att se det. Och de här. Men också framförallt de trevliga männen. Jag menar, Gläns över sjö och strand.
Ja.
Enormt populär psalm som exakt handlar om
då skulle man istället kunna läsa den här dikten
ja,
förskolan istället för
I should be glad of another death. Jätteroligt.
Det är mycket roligt, jag tror du skulle uppskatta att höra de här
du, jag, om du lägger in på
kanske även din familj som gillar engelska.
Ja, mycket roligt, mycket
han roligt. Är väldigt rolig, det är nog inte alls hans mening att vara rolig, han tar sig själv på stort allvar.
Ja, men jag tycker ju också att pretentiösa människor är väldigt
ja, det är ju han är otroligt pretentiös. Ja, han har ju skrivit fotnötter i en egen bok som han ger ut för att man ska eventuellt kunna förstå någon av hans dikter i en annan bok. Bara det är otroligt härligt.
Ja, jag älskar, jag tycker det är så roligt.
Och sen har han sen, och det finns också folk som tänker att han gjorde det här mest på skoj. Alltså att de här fotnötterna är minst lika konstiga som själva, det är inga nycklar utan det är bara, han bara liksom mindfuckar folk. Man fick ju Nobelpriset och var så upphöjt, så han kunde ju göra vad som helst.
Ja, okay, ja.
Men den här dikten är inte svår att förstå sig på faktiskt. Nej. Den är ganska tydlig.
Ja.
Så.
Men det behöver inte vara jättemystiskt, utan det kan ju också bara vara lite out there.
Ja, och temat är ju, det är roligt att det är så mycket mörker.
Ja, precis. Okay. Så nästa tema är varm choklad. Varm just choklad. Där. Vilken är din favoritbarnbok? Någonting som vi har pratat om förut. Men vad har du valt för den här tagen?
Vilken valde jag?
Den
valde. Just det, efter många om och men så valde jag Pelle Svanslös.
Ja, men gud.
För att Det är ju jättesvårt. Det var ju jättesvårt att välja. Ja. Det måste du också tycka.
Det tyckte jag verkligen.
Men när jag var liten lyssnade jag verkligen mycket på sånt. Så Gösta Knutsson läste ju in själv också. Just det. Han har mycket säregen röst.
Mm.
Och jag älskade verkligen Pelle Svanslös. Och sen nu för inte alls så länge sedan lyssnade jag på Snedtänkt med Kalle Lind. Som var ett jätteroligt avsnitt om Pelle Svanslös. Och då bland annat så berättade han om Ernst-Hugo Järgårds tolkning av Måns. När han låter lite kåt och elak samtidigt. Och att man då kan tolka det här med svansarna på ett nytt sätt.
Oj!
Så svansen i hela stan. Och det tyckte jag var så otroligt roligt. Så nu vill jag läsa om Pelle Svanslös.
Det är också väldigt roligt för att Ernst-Hugo Järgård var ju också en sån pretentiös.
Ja, det är han också. Han är väldigt rolig.
Så det är extra kul.
Så det var därför jag landade i den. Vad tyckte du?
Ja, men alltså jag tyckte också det var jättesvårt. Men jag tänkte att jag skulle nämna lite att jag tyckte väldigt mycket om Pollyanna. Eleanor H. Porters bok om en liten flicka som är alltid positiv, Pollyanna.
Mm-hmm.
Den läste jag som liten väldigt flera gånger liksom. Och sen så tyckte jag väldigt mycket om Djungelboken och Det susar i säven.
Ja, jag med.
Och så där. Men Pollyanna är kul. Och då tänkte jag att jag skulle, i det här sammanhanget jag skulle nämna Projekt Gutenberg. Ja. Apropå vårt namn är extra bra.
Ja, men det är också ganska pretentiöst.
Det är väldigt pretentiöst. Men vi är roliga, eller?
Vi gör det pretentiösa otroligt.
Ja, det är jättekul. Hur som helst, Projekt Gutenberg är, det finns också en svensk variant som heter någonting annat. Ja, hur som helst.
Runeberg.
Ja. De ägnar sig alltså åt att digitalisera böcker som har en utgång i copyright.
Mm.
Och då digitaliserar de den på webben till exempel, så fixar de denna. Och då kan man, om man vill till exempel läsa Pollyanna, så finns den på Projekt Gutenberg. Och det rekommenderas. Man kan lyssna eller läsa.
Mm.
Rätt gott.
Mycket bra.
Yes.
Okej, ska vi gå vidare?
Ja!
Nu har vi då Dubbel Espresso.
Yes.
Den här har vi inte översatt, Anna. Får vi göra det? En bok som...
Jag har skrivit så här. Nämn en bok som höll din uppmärksamhet från start till slut.
Ja, men vad bra.
För vad tycker du om den idén?
Mycket bra.
Ja?
Jag ser inte den i vårt gemensamma
dokument. Nej, jag har gjort det efteråt. Nämn en bok bra. Som höll din uppmärksamhet från start till slut. Jag kan säga det som på engelska också. Name a book that kept you on the edge of your seat from start to finish.
Den här var ju också jättesvår. Ska vi börja kanske?
Det är jag som börjar. Mm. Liftarens guide till galaxen har jag valt av Douglas Adams.
Okay.
Det är en väldigt vild historia som böljar och hoppar runt väldigt mycket. Du vet aldrig vad som kommer hända, utom att det är, kanske det borde vara det som är mest oväntat som kommer att hända.
Mm.
Och referenserna som jag använder från den här boken i vardagen är så typ sjukt konstigt, jättemånga egentligen.
Mm.
Den vanligaste är den här meningen med livet, universum och allting är 42. Den har väldigt många hört. Så de känner mig. Men jag kan ibland säga så här, typ jag skulle vilja ha en fisk i örat, eller vi behöver just en handduk det. Med oss vid alla tillfällen, eller att jag säger bara gul. Och så tycker tre personer som har läst den tycker att det är lite kul så här. Eller förstår åtminstone det. Medan 50 personer tittar på mig som att jag, vad är det för konstigt tant liksom.
Mm.
Och så där. Och jag tycker också att den här boken, alltså Liften ska tilläsa den första, är typ det första kapitlet tror jag är det bästa första kapitlet i en bok jag har läst.
Mm.
Jag tycker så mycket om första kapitlet.
Mm. Okej.
Okay. Ja, Liften ska tilläsa.
Ja, jag hade jättesvårt att välja igen då.
Ja.
Egentligen vill jag välja Jane Eyre, men det har vi pratat om att vi ska ha som tema. Så jag vill inte hålla på och prata om den. Men det är en väldigt spännande bok.
Ja.
Det händer mycket i den.
Ja.
Så till slut så tog jag istället Den allvarsamma leken. Jag var tvungen att dubbelkolla vem som har skrivit den. Det är Hjalmar Söderberg. Det finns så många. Hjalmar Gullberg och allt vad de heter.
Mm.
Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken. Det kan man väl ändå få spoila. Det är en klassiker.
Ja.
Den är väldigt spännande också. Olycklig kärlek.
Ja.
Och så vill man ju veta liksom om kommer Arvid och den här kvinnan få varandra eller inte. Och det händer mycket fram och tillbaka, upp och ner.
Just det.
Jag sträckläste den i alla fall. Trots att det är långa miljöbeskrivningar och lite långrandigt gammaldags språk och sådär. Så ja, den läste jag On the edge of my seat, helt enkelt. Vad sa du att det blev på svenska?
Ja, nämna på som höll din uppmärksamhet från start till slut.
Ja, precis.
Alltså det var verkligen spännande och...
Mm, verkligen.
Du slutade inte liksom vara intresserad av vad som hände.
Nej, man vill veta och man vill att de ska få varandra.
Ja.
Men de får inte det.
Det är så jobbigt. Ja, okej. Okay. Nästa. Pressbyrån har vi översatt den till. Nämna då som du ser överallt, Anna.
Jag tror...
Pressbyrån.
Pressbyrån. Ja. Det finns ju en människa som heter Jenny Colgan.
Mm-hmm.
Som har skrivit såna här jul i den lilla bokhandeln. Bageriet böcker.
Ja.
Jag har faktiskt aldrig läst någon av dem.
Nej.
Och eftersom jag är pretentiös så kommer jag inte göra det heller. För att de är så här i pastellfärg. Och det känns som att de handlar om bröd och lätt kärlek. Som Schlagers, ja, fast i bok.
Ja, men det tror jag är ganska bra.
Kanske med brist på Carolas mörker.
Nej, ja. Det är alltid någonting som är
dåligt. Det kan finnas någonting lite smådåligt. Mm. Sådär. Men de ser man verkligen överallt.
Ja.
Och många älskar också de här böckerna. Antar jag, eftersom de finns.
Ja, jag läser fler. Jag har läst många sådana där.
Ja.
Ja. Inte just de där. Men...
Nej, men det
finns...
Bokhandeln och bageriet heter det. Det är någonting med det hela tiden.
Bokhandlar gillar jag ju.
Så ja, och då är, då, min fördom är då att det är någon som kommer in och så blir de kära i varandra i bokhandeln kanske.
Absolut.
Ja,
absolut.
Ja.
Det måste alltid vara lite kärlek.
Mm. Mm. Ja, vad tänkte du?
Jag tänkte på Fourth Wing av Rebecca Yarros som jag nu har blivit, det har blivit en bok att läsa vad det verkar. Så den är ute hela tiden. Det här är en bok som är skriven för unga läsare och den är lätt att komma in i och det är spännande direkt.
Mm.
Romantiken är lite väl uppenbar men inte så sjukt störande i alla fall. Alltså det är vissa, ibland kan det vara så här romantik som är jättejobbigt, apropå det här med att man som vill ha romantik igen och slaffa sig i en bok. Och det är plus för att den är spännande nästan hela tiden och att världen innehåller drakar.
Okej, mm. Ja, det här var en bok jag inte ens visste.
Nej, men det, om du faktiskt går i bokhandlar just nu så är den nästan alltid frontad.
Mm-hmm. Okay.
Så de senaste, och det här har jag ju sett då, för jag har ju varit i bokhandlar nu. Mm. Och om de överhuvudtaget säljer såna här böcker, om de säljer såna här böcker, då, den här typen av böcker, då står den nästan alltid när man kommer in.
Aha,
okay. Och jag var till exempel på en akademibokhandel, där stod den frontad, första boken liksom man ser.
Mm.
Jag ska bara, okay. Nelson, kom!
Ja, Nelson, kom. Nu är det dags för Nelsons kisspaus. Vi har redan varnat för den i början av avsnittet. Han höll ut länge i
gamla.
Det verkligen. Okej, nu har vi hipstercaféet, Nanna.
Ja.
Nanna bokar med en indieförfattare som förtjänar mer cred.
Ja.
Vi pratade länge om hur vi skulle översätta shoutout. Ja, det här blev bra. Ja, give a book with an indie author a shoutout.
Ja. Och jag funderar faktiskt på den här mjölk och människor. Faktiskt.
Ja.
Den är ju en, men den är så pass ny för mig. Så jag pratade faktiskt lite. Tänkte jag skulle köta Casey Blair istället. Mm. Hon har ju alltså skrivit den här Tea Princess Chronicles som jag har pratat lite om. Den började som en serie på veckovis webbserie från 2017. Och sen så gjorde man såna här Kickstarter för den 2021. Och då finansierades den väldigt snabbt, kanske en och en halv timme eller så finansierades den. För att göra sitt göra ändå en trilogi av böcker. Och hela serien finns nu liksom som vanligt. Men det är ju verkligen en indie-författare. Och de här böckerna är ju då mysiga. De har starka karaktärer. De är liksom avslappnade och tillhör den här mysgenren av saker. Jag har pratat lite om dem förut. Vi följer då Miara, en prinsessa som lämnar sitt liv inom hovet. Ett liv som hon upplever som helt meningslöst egentligen. Hon liksom har ingen anledning att vara där egentligen. Efter det går hon då under jorden. Alltså hon tänker sig att hon ska leva utan att andra ska veta att hon är eller har varit prinsessa.
Mm.
Och så hittar hon sin plats i världen då, tjänar i ett väldigt kämpande samhälle som genom att driva en tebutik. Den ligger på i kanten av ett magiskt katastrofområde. Den innehåller teceremonier och en hjältinna som då är helt fokuserad på att bara hjälpa andra. Och ofta söker sig, tycker jag tycker det är väldigt intressant, att hon söker sig ofta till sin andlighet för att hitta rätt väg.
Mm.
Så varje bok kan man säga har liksom nästan som en liten röd tråd av andlighet, vilket är lite udda och ganska ovanligt då i, men det är charmigt, tycker jag.
Okay.
Så shouta till Casey Blair.
Jag är då lite osäker på om det här är indieförfattare. Vet du vem Jeanette Winterson är? Mm. Det är en lesbisk dam från Manchester i England. Mm. Grejen är att hon är ganska indie. Rent så här, vilka som läser och så. Men hon har faktiskt en gång ingått i en kurslitteratur för mig. När jag läste engelsk, ja, vad det nu kan ha varit för kurs. Litteratur, engelska. Så därför blir det lite så här, hur indie är man då om man är så pass upphöjd att man ingår som kurslitteratur? Men hon har i alla fall skrivit jätteroliga böcker. Hon är också väldigt rolig. Hon är lite grann faktiskt som Lena Andersson. Fast mer utspejsad. Hon har till exempel gjort en bok som heter Boating for Beginners. Och nu väljer den. Hon har skrivit massa böcker. Men den tror jag inte så många vet om.
Nej.
Det är då en parafras på Noah och arken. Den här ska du få låna av mig, tänker jag. Tror du kommer älska den här. Den är ganska kort också. Och rolig. Och då har hon liksom gjort om Noah till en sån här entreprenör. Han bor typ vid Eufrat. Och liksom kör båtar och hyr ut till turister och sådär. Och sen kommer Gud som är inte Gud utan någon... allting är galet liksom. Och kommer med den här liksom idén att du måste bygga en jättestor båt.
Just det.
Och ja, den leker med Noah och könsroller och Bibeln och den är väldigt speciell. På gränsen till fantasy kanske, som man säger. Så det är mitt tips.
Ja, men roligt. Jag tänkte på den här, är det Jim Carrey som spelar? Det finns ju några filmer där en helt vanlig människa helt plötsligt blir Noah.
Ja, just det, det finns det. Ja, det är, han, glad, är det inte han Russell?
Russell Crowe?
Är det inte han? Är det inte han varit Noah?
Nej, han, ja men inte på riktigt, inte i den här, det här är ju en skämt.
Jaha, ja, för det finns ju, jag tänkte på den riktiga spelfilmen.
Han som vaknar och så han så här, en halv meter skägg.
Ja.
Ja, det är jobbigt.
Ja, okej.
Okay. Ja. Nästa tag är då, är det jag som ska ta den?
Ja, det kan du ta.
Ja. Oj, jag fick koffeinfritt av misstag.
Just det.
Oj, jag fick koffeinfritt av misstag.
En bok man förväntade sig mer av.
Ja, en bok du förväntade dig mer av.
Mm.
Ja. Är det jag som ska börja?
Jag kan börja för att jag har så kort. Mm. Jag får ju då ta följetongen Kjell Westö som vi har pratat om. Han är så otroligt hyllad. Och jag tyckte ju att den här boken Den svavelgula himlen var ganska tråkig. Det tog mig flera år att läsa den.
Ja.
Och sen när jag läst klart den tyckte jag att den var ännu mer tråkig faktiskt.
Ja.
Men vissa delar, kärleksdelarna tyckte jag om.
Ja, men det kunde du, som vi pratade om, kunde man ha liksom kokat ihop.
Ja, den hade kunnat vara en tredjedel så lång.
Ja.
Ja, det var det om den.
Det var bara den.
Ja.
Okej, jag tänkte faktiskt ta upp Iron Flame. Det är den andra boken efter den här nyss nämnda Fourth Wing som jag pratade om.
Mm.
Jag är inte nöjd, jag började läsa den, jag är inte nöjd med starten. Det kan vara så att min entusiasm då har lagt sig liksom över det här. Men jag tror att det egentligen handlar om att jag liksom inte, jag måste ge lite mer tid innan jag bara lägger åt sidan, för det var vad jag som hände. Jag började läsa, var jätte entusiastisk och bara, åh vad kul att läsa fortsättningen. Första boken tyckte jag att jag sögs in i berättelsen väldigt snabbt. Jag ville veta mer om världen, jag ville hur det skulle gå för mina favoritkaraktärer. Och Iron Flame, det var inte lika lätt att gripas in i berättelsen direkt. Och dessutom så är det en major spoiler i början av boken som jag känslomässigt inte riktigt får ihop liksom, med den här första boken.
Okay.
Jag tycker att det var något som författaren fattade beslut om, så jag tyckte det var konstigt faktiskt. Och så tycker jag då att romantiken... där tycker jag det borde vara löst liksom, från första boken, och att de ska liksom bygga vidare, men nej, det här är en ungdomsbok, så då måste man ju köra en runda till med det, och det tycker jag är fullständigt onödigt. Jag är inte glad över det beslutet. Men jag har också en bubblare här, för det var så att jag funderade lite och funderade på det här med, oj jag fick koffeinfritt av misstag, vad det var. Och då tänkte jag att man skulle ju också kunna säga, oj jag fick fel kaffe. Det kan ju också vara en bok som man inte trodde man skulle gilla så mycket. Men som man, alltså man inte trodde skulle liksom drabba en typ. Men som man då tyckte jättemycket om. Så jag har tänkt en sån. Och du kan fundera på spontant om du vill lägga till någon. Men jag tänkte faktiskt berätta lite om en som heter Bad Girl's Guide to the Open Road. Det är en bok av Cameron Tuttle. Och den köpte jag på en resa till Tallinn. Jag var i Tallinn med mina föräldrar. Och det var en sån boklåda utanför en bokhandel som sålde engelsk litteratur. Det var massa litteratur som var på engelska. Och i den där så fanns det en liten, liten illrosa bok. Det är en liten, liten illrosa bok. Och jag typ så här, vad kan jag ha varit, 14, 15, 13. Då, alltså det var, jag gick i högstad kanske ettan på gymnasiet max liksom. Och så hade jag inte ens körkort liksom överhuvudtaget. Det tog ju många många år innan jag skaffade körkort efter det här. Men om någonting var så här, författaren har lite så här äckligt samma attityd. Och mitt tonårshjärta liksom längtade efter det där. Helt plötsligt började jag längta efter vind i håret, såna där långa semestrar genom på roads liksom genom världen. Och, ja. Och jag tror också att det kan ha påverkat, jag åkte flera år, några år senare, inte så länge sedan, men några år senare så åkte jag med min klass 2 moppe till min syster på Tjörn.
Ja.
Det är alltså 60 mil dit liksom.
Ja,
en enkel resa.
Ja. Men inte och, då poliser också frågar dig så här.
Jo, men
vad håller du på med?
Jag blev tagen i Enköping för att jag körde 60.
Just det, just det.
Jag var helt i chock över. Jag bara, körde mopeden 60? Jag var så glad.
Ja, jag tänkte att den var inte kunde det.
Typ. Nej, jag trodde absolut inte att den kunde gå till 60. Herregud. Ja. Och så de försökte få upp den i 60 också. Men då när de fick höra att jag, det här var ju bara Enköping.
Ja.
Men när de fick höra då att jag var på väg till Tjörn.
Ja.
Och att jag hade liksom, jag vet inte, 50 mil kvar. Eller någonting. Då är det så här 40 mil i alla fall. Då sa de bara, men sluta köra så fort. Om du kör 45 så är det ingen som kommer ta dig.
Nej.
Först började de hota mig att de skulle ta hela mopeden och jag skulle få massa böter och så här. Men det blev inte så. De var snälla. Och Kristina var så himla rolig, för jag ringde, alltså min syster, men jag ringde till henne och sa så här, men hit sen, får jag komma nu? Och hon bara, ja, ja absolut, vi har tänkt att du kan komma nu och så här, det är inga problem den här tiden och så. Ska vi komma och hämta dig vid stationen? Vill du, eller ska du ta bussen?
Mm.
Eller något sånt där. Alltså man hämtar liksom i Stenungsund då.
Mm.
Normalt sett.
Ja.
Jag bara, nej, jag tänkte ta mopeden. Och då var hon lite tyst.
Ja, nej, det låter som något som man kanske inte tänker på riktigt liksom.
Men den här var jätterolig. Det är en otroligt fin bok om liksom blandat roligt och löjligt liksom, tillsammans med så här smarta tips och lite så här viktig information om hur bilar funkar och sånt.
Mm.
Men det är verkligen så här en stadig, jag bara tänkte på det.
Mm.
Har du någon sån där som du...
Nej. Vi måste gå vidare.
Okay,
då kör vi. Vi har vår sista, den perfekta blandningen.
Ja.
Nämn en bok eller en serie som var den bästa blandningen av bittert och ljuvt till slut. Jag läser den engelska också, för den här hade vi också problem med översättningen. Name a book or series that was both bitter and sweet, but ultimately satisfying. Ska jag säga först kanske?
Yes, sure.
Den här tänkte jag också oerhört länge på.
Jag
kom till slut fram till att jag skulle välja Brott och straff. Dostojevskis. Jag läste ju de här ryska klassikerna när jag var ganska ung.
Mm.
Först. Då var jag nog 15-16. Då tyckte jag att slutet var satisfying.
Mm.
Det handlar ju då om en man som typ sätter sig över moral och religion. Och tycker att man kan till exempel döda en elak person om det gagnar mänskligheten.
Mm.
Och sen så får han då ångest och skuldkänslor och hit och dit. Och sen hamnar han i något sånt här fångläger, arbetsläger och går runt där. Och fortfarande är inte så, att han tycker ändå att han gjorde rätt. Mm. Tills slutet, som jag då som väldigt ung tyckte var väldigt satisfying. Att han då blir, han accepterar kärlek från en kvinna som har gått där och varit snäll i hela boken. 685 sidor.
Tjänster.
Bara tjänster och kärlek. Hon var nog duktig på alla kärlek.
Ah, okay.
Det är mer han som inte är så bra. Skolnikov heter han väl. Men i alla fall på slutet så finner han Gud och liksom återupprättar balansen mellan moral och vad man liksom får och inte får göra.
Mm.
Och accepterar kärlek. Men egentligen ville jag inte välja den, men jag kom inte på någon bättre. Då när jag läste den så tyckte jag mycket satisfying. Nu känner jag lite så här, inte att det är slutet är så satisfying faktiskt.
Vad hade du velat ha istället?
Ja, det vet jag inte. Det är ju också en väldigt bra bok. Det är en av de böckerna som är bäst.
Mm.
Så det är svårt att säga liksom. Men jag känner inte nu när jag har läst den som vuxen att jag känner att ah, men där fick han till det. Liksom. Så måste det såklart sluta. Nu är det balans, nu är det bra. Det har varit jobbigt. Det är en väldigt jobbig bok att läsa. Dessutom, ja. Om man har lite paranoida känslor eller lite ångest ska man inte läsa den.
Nej.
Den är otroligt...
Det kan driva på. Liksom.
Det är mycket väl porträtterat. Alltså, en människa som har skuld, skam och paranoida tankar.
Mm.
Så,
man blir också lite paranoid av, eller man blir också, man mår så otroligt dåligt när man har skuld, skam i sin kropp.
Exakt.
Och det är väldigt svårt att komma ifrån. Det är som, det är som en klibbig massa som man inte kan tvätta av sig.
Ja, hemskt.
Jobbigt.
Så på det sättet kanske var det som var härligt på slutet då. Att han
släpper
det här klibbet släpper. Mm. Ja, vad tänkte du?
Alltså nu, det känns ju lite tjatigt. Det var väldigt roligt med tanke på vad du sa alldeles nyss. Jag valde Jane Eyre.
Du valde Jane Eyre?
Okay. Ja, jag tänkte på den direkt. Jag tänkte, jag väljer den. Det är en bra blandning av allting, tycker jag. Som är både ljuvt och jobbigt. Jobbigt och ljuvt och smärtsamt och glädjande liksom samtidigt.
Mm.
Och sen är det dessutom lite spännande ibland. Den har dragat mörker. Så jag kan tänka mig att du gillar. Du kanske uppskattar liksom. Och sen hoppas jag att vi ska ju göra snart en specialavsnitt om Jane Eyre. Så jag tänkte att jag ska nämna det.
Mm.
Jag tycker att den är en sån bra blandning av bittert och ljuvt. Mm. Och liksom, den är inte för... den är inte heller för gullig och pluttig.
Nej, det är den absolut inte.
Trots att den slutar ultimately satisfying.
Den är inte så gullig, absolut inte tycker jag.
Nej.
Den har ganska många...
Ja, flera olika liksom djup och frågeställningar om hur man ska leva sitt liv, till exempel.
Jag aktade mig också för att välja stolthet och fördom. För jag tycker egentligen att den också är en blandning av... bittert och ljuvt och med mycket satisfying slut.
Just det. Ja, nej, men det är ju intressant då. Men det är lätt att man väljer, tror jag, som du säger, man väljer klassiker här.
Ja, vi har båda gjort det. Ja.
Jag tror vi har valt båda. Jag tror också att om vi hade valt fler, till exempel Stolthet och fördom eller det som finns andra, så skulle vi också ha valt flera. Alltså det ska vara klassiker, tror jag.
Mm.
Definitivt. Ja, men jag är jätteglad över det här.
Ja, super.
Jätteskoj.
Det här var spännande. Vi kommer nog göra det här fler gånger.
Ja.
Ni får gärna kommentera i våra kanaler.
Ja.
Om ni gillade det här.
Ja.
Det finns jättemånga bookish tags.
Ja, och vi har faktiskt sparat en del då för, just för att ha sån här spännande, liksom där vi vill prata mycket om böcker och ha flera böcker på lager och så.
Gutenberg Girls. Badam badada.
Men nu ska vi avsluta med vårt segment som vi sa att vi skulle introducera och sen har glömt bort sen ungefär december.
Okay.
Men nu ska vi se till att vi får till det.
Ja. Då undrar jag på vilket, mellan 1 och 10, hur spännande och bra är det med böcker med rygg i neon?
Oj. Sally Rooneys böcker är ofta i någon typ av väldigt stark bjärt färg och henne tycker jag om.
Mm.
Annars nej. Tre.
Tre. Jag bryr mig typ ganska lite om ryggen på böcker överlag faktiskt. Mm. Men jag har ju pratat flera gånger om den blå bok som jag läste första gången jag var den här förkylda, alltså det som jag pratade om i första femte avsnittet, alltså övärlden, den var ju blå så att, och den var väldigt så här, tydligt färg, så att ja, men jag säger en femma liksom med medel.
I mitten
också. Ja, jag sätter mig i mitten just på grund av det då.
Okay.
Ja.
Ja, då fick vi med vårt lilla segment. Mycket bra. Eller vill du köra en till?
Ja, men jag ska ta en då.
En till.
Och då säger vi så här, lyssna på musik samtidigt som du läser.
Verkligen absolut jättenej.
Noll.
Ja, fy vad störigt.
Ja, och jag har ju då, kan inte heller göra det. Framförallt inte på det språk. Alltså det är ju väldigt jobbigt. Det enda jag kan tänka mig liksom på, det är typ så här väldigt klassisk musik bara. Men jag skulle nog säga... Helst inte alls, men om jag måste så finns det även någon typ av musik. Så en etta kanske.
Alltså inte musik med ord i alla fall. I så fall.
Nej, verkligen inte.
Nej, för det blir ju
jättejobbigt. Nej, det går fruktansvärt störigt.
Otroligt jobbigt.
Jättejobbigt. Så att vi är nära där. Det blir en 0,5.
Ja.
Vi gillar inte det.
Vi ska göra det matematiska genomsnittet
också. Ja, vi gillar inte att läsa samtidigt som vi lyssnar på musik.
Nej. Då kul. Så, då har vi hunnit med läslistan alltså, för en gångs skull i vårt avsnitt.
Anna, och vilket roligt avsnitt. Det var jättekul.
Och segmentet. Vi hade bra.
Så, och det här avsnittet är så fullpackat med olika böcker.
Mm.
Så man kan ju, måste kunna, ni som lyssnar, du, jag, vi kan lyssna och liksom få så många tips. Ja. Något tips kommer ju liksom drabba en mer.
Det tänker jag.
Någon bok kommer verkligen vara så här, åh, den vill jag läsa. Mm. Den vill jag testa.
Ja, det var verkligen fullpackat med tips.
Ja, många tips. Lycka till bra. Med att läsa det.
Lycka till med läsningen.
Ja.
Hej då, tack för att du har lyssnat. Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, 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 An